Om Henning Mankell placerat Ystad på den litterära kartan med kriminalromanerna om Kurt Wallander, så har Månadens ansikte, författaren Ville Josefsson, gjort detsamma med Ängelholm och Bjärehalvön. Där bor nämligen en av hans huvudpersoner, den pensionerade polisen Martin Olsson. Olsson hamnar ofta i situationer där hans polisinstinkter kommer väl till pass, pensioneringen till trots. Vår reporter Dodo Parkas träffade Ville Josefsson för ett samtal och vi kommer in där de går framför det så kallade Kungshuset i Lund, där självaste Karl XII ridit upp för trappan. De letar efter en lämplig parkbänk för intervjun i Lund där Ängelholmssonen Josefsson numera bor.
Just det,
där har vi. Där finns faktiskt en också.
Ja, du får välja. Jag hade ju planerat att vi skulle kliva in i förhoppningsvis din författarlya uppåt Ängelholm. Men nu sitter vi istället i Lundagård, i parken Lundagård.
Ja, det gör vi i skuggan under de gamla, kan det vara almar? Väldigt höga, väldigt gamla träd och skuggigt och skönt. Vi sitter i alla fall framför Kungshuset och det kan väl vara nästan lika bra som författarlyan, därför att det där huset har haft stor betydelse för mig när jag som ung student kom till Lund. Och därför så figurerar ju det huset också rätt mycket i min senaste bok.
Övervintraren.
Ja, just det.
Som är en återblick till 68 åren.
Ja, det är väl egentligen en, jag höll på att säga, generationsroman. I alla fall så är det en roman om 1968 och som är förklädd till deckare. För att det är nog tidsskildringen som är det viktiga i den boken.
Vad är det som är det viktiga i den tidsskildringen för dig då?
Ja, jag låter ju Martin Olsson som ung, spoling, nykläckt polis komma till Lund och med stora ögon och stor förvåning se detta tumult som pågår i Lund. Det politiska 1968 med vänstervåg och revolt och ny musik och alltihop det där. Och han hamnar mitt i detta oerhört förvånad. Precis som jag när jag kom från lilla Ängelholm ner till Lund. Mitt i stormens centrum kan man säga.
Men menar du att Ängelholm var, kändes som långt borta härifrån?
Det var ju en liten stad. Det var ju småstadskulturen som man hade vuxit upp i. Och så kom man till någonting som var en total kontrast mot den lilla småstaden.
Och i den boken så knyter du ihop Martin Olsson, din huvudpersons liv då som nykläckt polis, med hans senare tid som du då har skildrat i en rad böcker. Fanns det en tanke att ge honom en bakgrund så att säga redan från första början för dig?
Nej, det föddes nog i det att det här var egentligen en bok som jag hade velat skriva, tror jag, hela tiden. Därför att den perioden i mitt liv var ju den som formade mig som människa. 1968 i Lund. Och så den boken har jag alltid velat skriva. Och sen följde sig lämpligt att jag skrev den på det här sättet. Och då fick Martin Olsson den här bakgrunden. Men i boken så den utspelar sig också i nutid, så att han gör ju en tidsresa. Han vid något tillfälle så känner han sig som att han trampar i sina egna fotspår 40 år tidigare.
Och är det du själv gör? För nu bor du ju faktiskt här i Lund. Återupplever du det när du går runt?
Det händer. Och särskilt när jag skrev den där boken, för då vandrar ju de här gatorna som Martin Olsson vandrade och de här husen och kom ihåg saker.
Nu måste du friska upp mitt minne. Jag har läst alla dina böcker, men jag har inte läst om alla dina böcker inför att vi skulle ses. Är det så att Martin Olssons nutid, att då har han redan lämnat polisyrket bakom sig i den här boken? Eller?
Han har lämnat, det gör han redan i första boken, där har han redan lämnat polisyrket och är en före detta polis. Det är nämligen så att jag skriver inte polisromaner. Det finns så många som gör det så det räcker till. Jag kan ingenting om polisarbete egentligen, och vad som är ännu värre är att jag är inte ens intresserad av polisarbete. Det som intresserar mig, det är ju motiv till brott. Och för övrigt så, Martin Olsson har ju inte varit huvudperson i alla böcker. Jag tänker mig mer, alltså mina böcker då, som ett litet universum där uppe kring Bjärehalvön och Ängelholm personer som kommer tillbaka i olika, inte olika roller. De är, men de har olika funktioner i olika böcker, kan man säga.
Det finns ju de kritiker som har menat att det är lika mycket Ängelholmstrakten som är huvudperson i dina böcker som personerna.
Jag brukar hålla mig med två huvudpersoner. En gestalt samt Bjärebygden som är också en av huvudpersonerna. Jag är uppvuxen där så att jag kan ju miljöerna, jag kan ju trakten så att säga. Man ska ju skriva om det man kan, tycker jag.
Men vad är det för någonting i Ängelholmstrakten, Bjärehalvön? Vad är dess själ?
De hade ett jippo i Ängelholm för en del år sedan när man utnämnde ett antal Ängelholms ambassadörer. Folk som ansågs då göra någon slags goodwill för Ängelholm. Av någon anledning så valde de mig också till att vara en sån här Ängelholms ambassadör. Och då hade vi det första mötet vi hade där så kom någon journalist och ställde frågor till mig och då svarade jag som jag tyckte, nämligen att de måste ha tagit fel på person, för jag är ju ingen PR för Ängelholm, jag förtalar ju Ängelholm hela tiden. Det ligger ju mördade människor i varandra buska snart. Så mer så kan jag nog inte säga om vad Ängelholms själ är. Alltså.
Men är det naturen eller är det stan? För du rör dig ju väldigt mycket på stadens gator och Martin Olsson verkar ju kunna sjukhuset utan och innan. Och
det där beror ju på ett par helt andra saker. För det första så beror det på att jag är väldigt noga med miljöerna och får alltså uppslag till och med till händelser genom att vara noga och titta på miljöerna. Det är det ena. Och det andra är att en av mina favoritförfattare alla kategorier är faktiskt Stig Trenter, som ju skrev om Stockholm och Stockholms miljöer på sin tid. Det har väl varit min förebild egentligen. Att hitta miljöer som går att beskriva lika levande som Stig Trenter i bästa fall. Han fick den här frågan varför han var så noga med miljöerna, så menade han att om man är exakt med miljöerna så att läsaren känner igen precis varenda liten detalj, så blir det mycket lättare att lura i läsaren rövarhistorien också.
Och det lyckades du med?
Jag hoppas det.
Är Martin Olsson en Harry Friberg då? Trenters huvudperson?
Nej, det är han ju inte. För att Harry Friberg, det var ju en modern kille som liksom hängde med på det senaste. Martin Olsson är tvärtom. Han är egentligen helt passé. Han är i mina ögon den sista folkhemssvensken. Han representerar ett slags hygglighet som håller på att försvinna eller kanske har försvunnit i det svenska samhället. Han ser då med förvåning och förundran på den nya tiden som bryter in över världen och Europa och till och med lilla Bjärehalvön.
Hur mycket speglar han dig själv då?
Ja, ska vi säga 98% eller 99%? Nej, jag vet inte. Det är väl olika vid olika tillfällen. Ibland så får han ju vara lite som jag.
Du har sagt att du gör mycket research, men hur går själva skrivprocessen till?
Det börjar med att jag åker till Lübeck.
Okej.
Okay. Det låter kanske konstigt, men det kom så att någon av de första böckerna så hade jag anledning att åka just till Lübeck. Och när jag bodde på ett hotell där i 2 dagar så kom jag på en historia till nästa bok. Och det tyckte jag var så, det var liksom inspirerande på något sätt. Och när man ska starta en bok så behöver man lite lugn och ro omkring sig. Så jag har gjort så i rätt många av böckerna, de flesta faktiskt, att jag åker ner till Lübeck, tar in på samma hotell, samma rum och så sitter jag där i 3 dagar och skriver ihop själva rövarhistorien. Skriver en synopsis på 7-8 sidor på vad som ska hända i boken.
Och sen börjar du plocka in beskrivningarna och göra researchen eller?
Ja, sen så skickar jag min synopsis till min förläggare och så skriver jag ett kontrakt och så får jag en deadline när boken ska vara klar. Annars så är det stor risk att jag aldrig blir färdig med något nämligen. Och sen så sätter jag igång att kolla in miljöerna. Eller jag har ju i och för sig, när jag har hittat på historien så har jag ju tänkt på vissa miljöer och så. Men då börjar jag fingranska dem och titta exakt på saker som jag behöver veta och så. Den här senaste boken förresten, som ju börjar med demonstrationen i Båstad mot den beryktade i maj 1968 mot en tennismatch i Davis Cup mellan Sverige och dåvarande Rhodesia. Där hyrde jag ner den här filmen som Bo Widerberg gjorde som heter Den vita sporten. och satt och tittade på den ett par tre gånger så att jag hade det avsnittet aktuellt. Men när jag har stökat undan sånt där, då sätter jag mig och så tänker jag, nu ska jag skriva en bok på 100 dagar. Och det har jag aldrig lyckats med. 100 dagar är det ju 3 månader ungefär, det tar väl kanske 4 månader eller lite till. När jag skriver varje dag. Och nu är det så att jag är oduglig på att skriva om någonting.
Ja, för det undrade jag faktiskt. Det känns som att det är ett flöde i historien. Jag undrar just hur mycket han har petat i delarna. Men det har du alltså inte gjort?
Ingenting. Aldrig. Men det betyder ju inte att jag inte ändrar en mening. Utan jag jobbar med varje mening tills jag är nöjd med den. Och sen kommer nästa mening tills jag är nöjd med den. Och till slut har det blivit de sidor som jag måste avverka varje dag för att jag ska hinna bli klar i tid till min deadline.
Är du disciplinerad?
Ja, oerhört alltså. Jag har ett pensum. Varje dag ska jag ha så många tryckfärdiga sidor klara.
Hur många?
En tre tryckfärdiga A4 sidor per dag. Och det låter inte mycket, men det är faktiskt en hel del när det ska vara färdigt för trycket alltså. Och jag tillåter mig inte gå längre med förrän jag har skrivit dagens pensum. Och ibland så kan det haka upp sig på något sätt. Så det kan bli både 3 och 4 på morgonen innan det är dags att gå och lägga sig. Det är ganska svårt att ha något socialt umgäng under de där 100 dagarna som jag ska skriva.
Det låter allvarligt. Det är 100 dagarna. Det är som någon sorts ockupation.
Ja, ungefär så är det. Ja. Nej, det är verkligen drygt jobb att skriva en bok. Det är mycket värre än vad jag någonsin kunde föreställa mig när jag började med den första.
Du har ju en psykiater Willumsen och en historia som är väldigt Helsingborgs anknuten. Och nu är titeln helt borta i mitt huvud.
Den slutna cirkeln.
Så var det, den slutna cirkeln. Historiska händelser, hur man smugglade över judiska flyktingar till Sverige och en inte alls vacker historia om hur stulna pengar från danska judar skulle ha gått in i en icke-nämnd skånsk eller nordvästskånsk tidnings.
Behöver du inte precisera det där längre? Ja, den boken har ju en nyckelmening. Mina böcker brukar ha en nyckelmening. Den nyckelmeningen här är pengar dör inte, de flyttar bara runt. Och det handlar alltså om hur man med kriminella metoder kan skaffa sig en förmögenhet i en generation och sen vara rumsren i nästa generation.
Och hur mycket verklighetsbakgrund finns det?
Ja, alltså det är en påhittad historia. Men det fanns ju faktiskt i Nordvästskåne 2 stycken tidningar under kriget som var nazisttidningar helt enkelt. Men verklighetsbakgrunden är ju egentligen den så kallade judaktionen som ägde rum i oktober 1943 när man skeppade över, jag tror det var ungefär 7000 judiska flyktingar från Danmark till Sverige. Och då hade jag som tur när jag skulle skriva det här att precis då så öppnade ett nytt judiskt museum i Köpenhamn. Då visade sig att jag jobbar en kille som är expert på just den här. Och han höll med stor entusiasm ett föredrag för mig om just den här judaktionen så att historien är, i alla fall i det avseendet, väl förankrad i verkligheten.
Men när det gäller att man skulle ha stulit pengar och värdeföremål från de judiska flyktingarna och använt de pengarna till mer eller mindre ljusskygga saker här i Sverige?
Det har jag inte något belägg för. Utan jag hittar ju på en rövarhistoria, så är det ju med deckar. Man får hitta på en kriminell historia. Men jag brukar hitta på historier som är sannolika. Och det här är väl kanske att driva saken till sin spets, men det gör jag ju ofta i berättelserna. Så jag ser ju då, när jag säger att jag är intresserad av motiv till brott, och speciellt sådana motiv som man kan se finns inbyggda i våra samhällsstrukturer eller våra föreställningar eller vårt sätt att leva. Så drar man det till sin spets så ser man att det här kan ju urata och hamna i det här. Jag skrev en bok som var baserad på att jag läste i tidningarna att unga människor kring 30-årsåldern var en förkrossande majoritet som var för aktiv dödshjälp. Och samtidigt så läste jag om illegal handel med mänskliga organ.
du placerar det här på Ängelholms lasarett och låter en sjuksköterska som Martin Olsson blir lite betuttad i vara centrum för det hela?
Ja, det är ju alltså detta att här finns en tendens man kan se i samhället och vad som händer om man drar den till sin spets. Och nyckelmeningen i den boken var den glidande skalan. Det som är motbjudande idag blir normalt imorgon.
Och den boken heter inte De hänsynslösa utan
Det obarmhärtiga.
Du har själv läst in alla dina böcker, tror jag, som talböcker. Hur är det att sitta med sin egen text i studion och läsa den högt?
Ja, det är ju en hemsk upplevelse. Alltså, därför att när man har skrivit en bok så vill man helst inte läsa den. Jag tycker alltid att böckerna är dåliga. Om man ser en film där man har läst boken tidigare så är filmen alltid sämre. Och det är precis samma process för att ett steg tidigare för författaren. Man har någon bild i huvudet av det man ska skriva och man lyckas aldrig skriva det så som man skulle vilja att det skulle bli.
Men det framträder alltså tydligare när man läser det högt?
Nej, det har inte med att läsa det högt. Det har med att läsa det. När jag väl är färdig med en bok så vill jag inte se den mer. I alla fall inte på ett tag. Sen händer ju det att när det har gått ett halvår eller så man öppnar boken och läser så blir man förvånad. Va? Den var ju inte så dålig. Va? Har jag lyckats skriva ihop det här?
Men en inläsning måste ske snabbare än inom ett halvår.
Ja, och det är därför det är en förfärlig upplevelse att sitta och läsa detta som man tycker inte är så där lysande precis.
Har du någon kontakt med just den gruppen av läsare? De som lyssnar och läser till talböckerna?
Nej, normalt inte. Men det är ju så här att en författare får sina inkomster på två sätt. Ett, man skriver böcker och två, man läser högt ur dem. Det vill säga man har författaraftnar och liknande. Så fick jag ett uppdrag på en folkhögskola i Glimåkra där det var synskadade. Och det var första gången jag skulle tala för synskadade. Och jag var lite orolig för det, för jag tänkte, hur ska det här gå? Man är ju van vid att man gestikulerar lite och har kontakt med publiken och så. Men det var den bästa publik jag har haft i hela mitt liv. Det var alldeles enastående. De var så vana vid att lyssna. Det är inte folk i allmänhet. Det var inte ett tonfall, inte ett ord som gick förlorat. Och jag fick sådana responser hela tiden som var alltså, den absolut bästa publik jag någonsin har talat för. Så var det den här gruppen synskadade.
Det är några år sedan din senaste bok kom, sedan Övervintraren kom. Hur är det med böcker i, som man brukar säga, i pipeline, i din egen lilla tankesmedje?
Ja, skälet till det är ju faktiskt familjeskäl. Vi har fått sjukdom i familjen som har hindrat mig från att få den tiden helt enkelt. Det utrymmet som behövs för att sitta och skriva de här 100 dagarna. Jag har ju små barn hemma också. Men jag har två böcker som jag tänkte jag skulle skriva. Och den som jag först har gått och funderat på och som jag var på väg att börja på har flyttats ytterligare ett steg tillbaka, för jag har kommit på en ny bok som ska ha företräde och det ska faktiskt vara en pojkbok. Alltså det ska bli ett mellanting mellan Enid Blytons mysterieböcker och Astrid Lindgrens Mio min Mio.
Jag höll så när på att glömma. Hur skulle du beskriva dig själv? Hur ser du ut?
Snälla du, jag har ingen spegel med mig. Det är du som är reporter, du får nog berätta hur jag ser ut.
Nej, vi brukar be de som är med att göra detta själva.
Ja, och du. Jag är rädd att jag inte klarar av det. Jag har ingen sån självbild.
Du har glasögon om halsen i det som brukar kallas senilsnod om man vill vara elak. Du har ett snygg klocka i kraftig metall. Kortklippt skägg. Grått hår som antagligen har varit svart en gång i tiden. Har jag rätt?
I stort sett. Ja. Ett litet jazzskägg har jag.
Ett jazzskägg har du? Ja. Ljusbruna ögon ser det ut som i...
Ja, de har varit mörka de också en gång i tiden.
De har varit mörka en gång i tiden.
Men jag hade ett skägg, men jag rakade av mig. Jag blev så grå så jag rakade av mig skägget och lämnade bara det här lilla jazzskägget kvar.
Du har ju ett annat liv, ett tidigare liv som fiskare också.
Ja, och jag har en fiskebåt. Jag håller på mycket med den och...
Och så har du rätt kraftiga händer. Är det fiskeriet som har gett det?
Det är dieselmotorhänder skulle jag påstå. För att skruva kraftigt med fingrarna på alla grejerna på en motor så blir man så.
Klockorna i Lunds domkyrka och fåglarna i Lundagård hörde vi i bakgrunden när Dodo Parikas samtalade med författaren Ville Josefsson. Och samtliga Josefssons kriminalromaner finns alltså inlästa av författaren själv.